Glad påsk på er. Tack så mycket. Adam heter jag, för er som inte känner mig. Flyttade ganska nyligen tillbaka till Motala. Och jobbar idag som sjuksköterska på lasarettet här i stan. På ortopeden, som jag inser har ett väldigt påsktema i sitt arbete. Första dagen så kommer man och sen så sätter vi in en ny höftled. Man får utstå lite lidande. Och sen andra dagen så är det lite träning och sådär. Men sen tredje dagen så får man åka hem. Och det nya livet med den nya höften. Eller så. Ja. Sen tycker jag det är roligt att Frälsningsarmén är här också. Jag har varit lite involverad i Frälsningsarmén på sista tiden här. Främst genom min bror som har jobbat i Frälsningsarmén i Visby. Så jag har varit där och hälsat på. Så jag var ute och reste lite för Frälsningsarmén också. Och då fick jag höra ett väldigt roligt skämt om frälsningssoldater. Och då var det en frälsningssoldat som kom till Sankte Per. Och Sankte Per, han släppte in honom där i himlen och sen så visade han runt. Han kom till pingstvännerna bland annat, och då så, ni har säkert hört den här många av er, men då så säger Sankte Per: här får vi vara lite tysta, för pingstvännerna, de tror de är ensamma här uppe. Och så går han runt lite och sådär, och den frälsningssoldaten, han undrar ju lite då så här, men var är frälsningssoldaterna någonstans? Alltså han frågar Sankte Per, men var är frälsningsarmén någonstans? Nej, de är nere vid elden och serverar kaffe och bullar. Så. Och jag tycker det är väldigt... det är ju ett skämt så, men det kännetecknar frälsningsarmén. Man skämtar till och med att de är väldigt tjänande och väldigt... ser till de marginaliserade och fattiga och ensamma i samhället. Och det är ju ett betyg om något att få som församling och kyrka. Att man till och med skämtar om dem som de som tjänar. Det är inte dåligt. Men idag då, påskdagen. Ska vi börja med att be tillsammans bara. Herre, tack för att du är här. Tack för att du uppstod, Herre. Ja, det är det vi firar idag, Herre. Det är det vi vill fira med påsken, Herre. Att du dog och uppstod för oss, Herre. Tack för det, Jesus. Jag ber om att du är med mig nu, Herre. Och Herre, jag vill tro att något av det jag säger är från dig, Herre, till oss idag. Och allt annat kan vi glömma när vi går härifrån. Men det ber vi om i ditt namn, Jesus. Amen. Är ni beredda nu? Ja. Kristus är uppstånden. Jag tror nog vi får prova den en gång till, va? Ja. Kristus är uppstånden. Tack så mycket. Det var lite bättre. Jag kommer att återkomma till den här hälsningen några gånger under predikan, för att vi ska hålla oss vakna allihopa. För er som aldrig har varit med om det där, så är det en hälsning som främst har skett i Östkyrkan, men som många kyrkor har namnat, att på påskdagen eller på mässan sent på påskafton så hälsar man varandra på det sättet. Det är ju en oerhört central dag det här i våran tro. Vart hade vi varit om uppståndelsen inte hade funnits? Det kan vi visserligen säga om jul också. Var hade vi varit om Jesus inte hade fötts? Eller om långfredagen, vart hade vi varit om Jesus inte tog våra synder på sig och dog för oss? Men det är ändå i mina ögon kyrkans största helg det här. Påskdagen blir den dagen då vi manifesterar att Jesus är kung och herre, och att uppståndelsen även gäller oss. Och jag skulle vilja läsa från Lukas och kapitel 24, vers 1 till och med 12. Där står det så här: Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sade till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningarna ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Det som Jesus förutsäger flera gånger här, eller har, det som Jesus förutsäger flera gånger händer. Men ändå så uttrycker hans lärjungar sig i vers 11 att de bara tyckte det var prat och trodde inte på dem. Och även när Petrus kommer till graven senare så står han där full av undran över det som hade hänt. Lite konstigt kan man tycka. När de hade hört Jesus säga det här flera gånger, vad som skulle hända. Men kanske är det den mest naturliga tanken, då det inte är speciellt sannolikt att Jesus skulle uppstå. Tänker vi själva så kan vi komma på ett flertal sannolika förklaringar till vad som hände, utan att behöva tro att Jesus uppstått. Men Jesus är inte sannolikt uppstånden, utan han är sannoliken uppstånden. Och jag tror det här någonstans som vägarna skiljs åt. Det här någonstans som vi måste välja att tro på Jesus. Vi har inga vetenskapliga bevis för att Jesus uppstod, utan det handlar om att tro. Och jag ska inte gå in för mycket i den argumentationen, men om Jesus uppståndelse så kan man faktiskt i den vetenskapliga tänkandet då fundera kring några aspekter som skulle kännas lite lustiga. Om man vill förneka att Jesus uppstod alltså. För det första så var graven tom. Något hade hänt med Jesu kropp. Och det kan ju absolut förklaras på många olika sätt. Så. Men för det andra så hade ryktet, när det måste kommit igång om att Jesus uppstod, så måste ju de judiska ledarna som ville vara med och se till att Jesus försvann varit högst intresserade av att också det ryktet tystades ner. Och det troliga är att de på något sätt försökte ta reda på vad som faktiskt hade hänt. Men hur som så lyckades de inte motbevisa det. För ryktet fortsatte ju att sprida sig. Det står till och med i Matteus 28 och 11 om hur den här vaktstyrkan som har vaktat graven, att de går in till översteprästerna och berättar vad som hänt. Och de äldste där, de ger soldaterna en stor summa pengar för att de inte skulle säga vad som hade hänt, utan att då säga att lärjungarna hade kommit på natten och tagit bort honom. Visst är det partiska personer, kan man ju minst sagt säga, som har skrivit Bibeln. Men för mig är kanske det tredje och det starkaste argumentet för att Jesus faktiskt uppstod, det är hur lärjungarna fullständigt förändras. Först var de rädda när Jesus hade dött, men sen så predikar de hans budskap mitt ute bland folken. Bland just de här folkerna som är med och torterar dem och är deras fiender, om man så kan säga. De är inte rädda för de repressalier och straff de kan få när de predikar hans ord. Och de är till och med beredda att dö för att berätta om Jesus. Och det får de också göra, de flesta av dem. Och det är för mig väldigt märkligt hur det skulle kunna vara en uppdiktad historia av lärjungarna. Vi måste ju liksom lösa det här nu. Han sa ju att han skulle uppstå på tredje dagen. Ja, men vi hittar på det, vi låtsas det. Och så säger vi det till alla andra. Jag skulle inte vara beredd att gå i döden för en sån idé. Och jag tror inte så många andra skulle det heller. Möjligtvis någon, men inte 11 stycken. Så för mig är det mycket svårt att förklara på något annat sätt än att Jesus faktiskt uppstod. Att de faktiskt fick se honom levande efter att han hade dött. Så är ni med här nu då? Som med andra ord är Kristus är uppstånden. Ja, det är bra. Det är bra. Men för att återgå till texten här då. I vers 2-5 i Lukas 24 så står det så här: de fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: varför söker ni den levande här bland de döda? Kvinnorna söker Jesus där han inte är. Och de får även frågan: varför söker ni den levande här bland de döda? På ett sätt är det en ganska dum fråga av änglarna, kan jag tycka. För det är ganska självklart varför de går till graven. De tror ju att Jesus är där. Men samtidigt är det kanske på ett sätt en fullständigt befogad fråga. Jesus hade förutsagt vad som skulle hända gång på gång. Och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Och änglarna ger nästan som en liten tillrättavisning. Som säger: varför söker ni här? Men är det inte även så att vi många gånger söker Jesus där han inte är? På precis samma sätt som kvinnorna gjorde. Skulle man exempelvis gå ut på gatan här i Motala och fråga om Jesus dog för 2000 år sedan eller om han lever, så tror jag att vi många gånger skulle få höra svaret att han är död. Och jag tror att vi ofta gör det mer än vi anar. Åtminstone så tror jag att jag gör det. När jag tänker på honom utan att ha hjärtat med. När jag hör hans ord men inte tar dem till mig och lever efter dem. När jag läser böcker och diskuterar om honom i bönegrupper eller annat utan att man älskar honom. Visst, vi söker kanske Jesus, men vi söker honom bland de döda. Varje gång vi möter en människa och hon inte får bli vår nästa, då tror jag att vårt sökande är delvis misslyckat. Ni kanske tycker att det är hårda ord. Men jag tror att vi måste leva mer som om Jesus faktiskt lever idag än för 2000 år sedan. Min mormor, hon var med här i församlingen. Aina-Lisa hette hon. Hon var en riktig historieberättare många gånger. Och kunde berätta mycket så. Och bland annat så återkom hon ibland till en berättelse om min morbror Urban. Som i 17-18 års åldern där någonstans var med om en bilolycka. Och sen så låg han en vecka medvetslös på ett sjukhus. Och när Urban vaknade upp så ställde mormor en fråga till Urban i stil med: har det inte varit ensamt? Varpå Urban svarar: nej, Jesus har varit här hela tiden. Urban kommer själv inte ihåg det här, men mormor var ingen lögnare, så mycket kan jag säga. Hon kanske kunde skarva i vissa berättelser, det kunde hon säkert göra. Men att hon skulle ha hittat på det helt och hållet, det har jag väldigt mycket svårt att tro. Samma sak så vet jag att en kvinna i Sjökumla, Birgitta Larsson heter hon. Hon har berättat en gång hur hon skulle sy, och jag tror hon skulle sy gardiner till kyrkan. Och hon sydde och sydde, och hon såg hur tråden höll på att ta slut. Och så bad hon till Gud att tråden skulle få räcka. Och vet ni vad? Det gjorde den också. Och senast förra helgen så träffade jag en arbetskollega från Visingsö där jag har jobbat, som hade varit ute i mission i Serbien. Och han hade fått vara med och be för en människa som var i princip döv. Och han fick hörseln tillbaka. Och i de här fallen så var Jesus levande. Men många gånger har jag lätt att falla in i att tala om Jesus som en gång var. Antingen så blir jag nostalgisk, precis som mormor många gånger blev och berättade om historier som hände förr. Eller att jag tänker på den där sommaren i sommarkyrkan då vi liksom fick uppleva Gud riktigt så där. Eller då jag var i Indien och fick se hur hans kyrka där växte ofantligt. Och så tänker jag, vad härligt det var då och där. Men när jag säger så, så blir det, vad tänker jag då om här och nu? Det blir nästan som att jag tänker att då och där var han levande, men inte här och nu. Eller så resonerar jag och analyserar tillsammans med mina vänner om hur Jesus en gång var på det intellektuella planet. Och visst får vi göra det. Men det gäller att vi låter orden och samtalen och sångerna och böckerna som vi läser bli något som blir levande för oss. Nu får ni inte missförstå mig och tänka här att bara för att Gud inte svarar så tror vi inte på en levande Gud. Det är inte det spåret jag är inne på, för så tror jag inte det. Men jag vet att jag har lätt att agera och tänka som att Jesus inte lever. Så, Kristus är uppstånden. Dock så säger jag inte att det alltid kommer att gå lätt att se den levande Kristus framför sig. I perioder eller då saker händer i våra liv så kan Gud kännas otroligt långt borta och väldigt olevande. Men Jesus lovar oss inte att om vi lever i hans efterfölj eller om vi lever ut hans uppståndelse att det kommer bli lätt eller att vi kommer få problemfria liv. Men det han lovar oss är att han kommer finnas där. Alldeles i början av Johannes evangeliet så står det om hur med rubriken templet renas i Johannes 2. När Jesus en påsk tidigare kommer till Jerusalem och han ser alla de här som säljer saker och ja, utnyttjar hela den här tempeltanken på fel sätt för sin egen vinning. Och Jesus han blir alldeles rasande och ja, välter bord och styr och ställer där. Och så undrar judarna vad han egentligen sysslar med. Och då svarar Jesus så här i Johannes 2 och 19. Riv ner det här templet så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Judarna sa det, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på 3 dagar. Men det templet han talade om, det var hans kropp. Jesus säger, riv ner det här templet och jag ska låta det uppstå igen på 3 dagar. Givetvis, som texten säger, så förstod inte de vad det handlade om då. Men vi som har hela historien förstår ju vad det handlar om på ett annat sätt. Men jag tror att vi kan dra paralleller till oss i det här också. Vi kanske känner oss nedrivna, trasiga och förstörda. Och det ska han låta upprätta. Ordet som används för att uppstå här kan också översättas med att resa upp eller att uppbygga. Och det är precis vad han gör med oss. Både här på jorden, då vi väljer att följa honom, och i det eviga livet. Så här möts liksom långfredagens lidande Messias med sin törnekrona, med påskdagens segrande uppståndne Kristus med sin kungakrona. Påsken för Jesus innebär uppståndelse och liv. Och när vi tar del av vad Jesus har gjort för oss genom våran omvändelse, så innebär det uppståndelse och liv för oss. Och vi får bli upprättade som människor här på jorden. Och vi får uppstå en dag till det eviga livet med Jesus. Gud har inte givit upp på den här världen. Han ska upprätta den till fullo. Och det här är inget flummigt hokus pokus. Thomas, lärjungen som vi får möta, som vi känner som tvivlaren i Johannes kapitel 20. Han är inte med när lärjungarna får träffa Jesus första gången. Han får träffa honom senare och han får ju höra om att alla lärjungar har gjort det. Och han säger att jag kommer inte att tro förrän jag får sticka in mitt finger i hans spikhål eller handen i hans sida. Men då när han får träffa Jesus, så ger Jesus honom uppmaningen där. Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Jesus har verkligen fysiskt uppstått från de döda. Och på samma sätt så kommer vi att få uppstå. Och det fina i den här kråksången är att vi får ta del av den här kraften och det här livet redan nu. Hans nåd insluter oss redan idag. Och precis som det står i klagoviserna kapitel 3. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Ja, stor är din trofasthet. Så Kristus är uppstånden.